Tack för din tid, Mattias. Berätta för oss. Det finns alltså ett ökat behov att föra dialog med den muslimska världen.
Ja, visst. De senaste åren så har den här frågan kommit att uppmärksammas allt tydligare. Sverige var i och för sig uppmärksam på det här redan för ett 20-tal år sedan och tog redan 1991 ett första initiativ till en konferens inom Europarådets ram om de här ämnena. Men i och med utvecklingen, inte minst de senaste 4-5 åren, så har den här frågan kommit allt högre upp på den utrikespolitiska dagordningen i hela Europa och också i den transatlantiska säkerhetspolitiska dagordningen.
Mm. Berätta om ditt arbete.
Min uppgift är att göra en översyn över dialogen med den muslimska världen ur svensk synvinkel. Det innebär att kartlägga vad som sker internationellt, vad andra länder gör, vad internationella organisationer gör, och också titta lite på vad som ytterligare skulle kunna göras, och inte minst var ett land som Sverige skulle kunna passa in i det här avseendet.
Mm. Du kan jämföra olika länders sätt att föra dialog. När du var i Vatikanen, ser du att den katolska kyrkan och Vatikanen har ett tillvägagångssätt som skiljer sig på något vis från övriga länders?
Man får skilja lite mellan olika typer av dialog. Vad Vatikanen i första hand är engagerad i är en interreligiös dialog med företrädare för andra religioner. Vad Sverige och svenska regeringen i första hand tittar på är vad vi brukar kalla en interkulturell dialog, alltså en dialog mellan kulturer. Och så här har vi en viss skillnad. Det är ju självfallet oerhört viktigt att företrädare för olika religioner talar med varandra och får en ökad förståelse. Det är ju en fråga som går tillbaka till tidernas begynnelse, till religionernas begynnelse i varje fall.
Du är insatt i Israel-Palestina-konflikten. I söndag så vädjade påven till att världssamfundet skulle multiplicera sitt stöd till fredsförhandlingarna. Det är en internationell konflikt. Hur påverkar världspolitiken fredsförhandlingarna?
Ja, det är ju givet att den här konflikten har stått i världspolitikens centrum i 50 år. Det är en konflikt vars innebörd inte begränsar sig bara till de människor som lever och bor i de här områdena, utan är av betydelse både för andra länder i regionen. Jag tänker till exempel på antalet flyktingar som lever i de omkringliggande länderna. Men det är också en konflikt som på grund av sin religiösa dimension intresserar företrädare för religioner världen över. Sen är det en konflikt som genom att den har haft en hel del militära inslag och haft ett antal internationella fredsbevarande insatser, på det sättet har involverat en rad länders både diplomater och för den delen soldater.
Mm.
Sverige har deltagit i så gott som alla FN-operationer, FNs fredsbevarande operationer i Mellanöstern. Så det är en konflikt som berör oss också på andra plan, på ett ideologiskt och politiskt plan. Det är en viktig inrikespolitisk fråga i USA, det är en viktig inrikespolitisk fråga i Storbritannien och i många andra länder i Europa också. Är det en konflikt som berör ett antal grundläggande internationella principer? Principen om att man inte ska få tillägna sig territorium med våld, som principen om självbestämmande och principen om respekt för mänskliga rättigheter, för att nämna några.
Ser du att världssamfundet idag, de olika länderna, utomstående länderna, kan stödja i konflikten?
Världssamfundet har naturligtvis en oerhört viktig roll här. Det ögonblick som världssamfundet vänder bort sitt ansikte och inte intresserar sig längre för den här konflikten, så känner nog parterna att de kan göra lite mer som de vill. Och med tanke på ojämlikheten parterna emellan på olika plan, så kan ju det utvecklas till en mycket allvarlig situation. Det är en situation som vi alla är skyldiga att ställa oss frågan om vi verkligen gör allt vad vi kan för att främja en fredsprocess.
Mm.
Det som pågår idag i Mellanöstern, och inte minst den den länge fortgående ockupationen. Det är en ohygglig verklighet, helt enkelt. Mm.
Ser man även i muslimska länder ett försök att gå den önskade dialogen till mötes? Ser de behovet av dialog? Söker de den?
Ja, det upplever vi. Många initiativ i den här riktningen kommer från västvärlden. Mm. Men det möter ett gensvar i den muslimska världen, och det finns också exempel på initiativ därifrån. Det finns ett klart intresse på båda sidor av att öka kontaktytan, och det är ju väldigt viktigt i en situation som idag när kontaktytan har blivit så full av sår. Det har blivit som lite som ett öppet sår kan man säga, där minsta lilla skärmytsling, minsta lilla incident kan bli till en stor konflikt som vi har sett flera gånger under de senaste åren, ska jag säga, med den danska karikatyrkrisen. Vi såg hur påvens uttalanden förra året blev också föremål för en kontrovers. Mm. Och vi såg till exempel Berlinoperans försök till att göra en uppsättning av Shakespeare, hur det kunde bli till en stor kontrovers. Små ting som man inte skulle föreställa sig ser upp till stora proportioner.
Mm. Vad är det då man måste lägga för ingredienser i dialogen?
Ja, man måste öka kunskapen om varandra på båda sidor och förståelsen. Man måste öka inte bara toleransen utan acceptansen på båda sidor av den andres olikhet. Vi måste respektera olikheter och lära oss att leva med dem. Mm. Men vi måste också vinnlägga oss om att inte bara se på olikheterna utan att se på det som förenar. För trots allt är det väldigt mycket mer som förenar än som skiljer. Och det där är, tror jag, är väldigt viktigt. Jag tror det är en kärnfråga här. Mm. Och att vi på bred front försöker närma oss varandra och bygga upp någon slags konstruktivt amang mellan de här två världarna. Och inte minst viktigt här är ju också det förhållandet att vi har i västvärlden stora grupper av muslimer som nu lever i våra samhällen. Så skiljelinjerna mellan de här världarna går inte geografiskt bara mellan världsdelar, utan de går rakt mitt in i våra samhällen.
Tusen tack, Mattias. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.